Det är samma som myndigheternas skrivregler.
Ja, okej. Okay. När det gäller nakna substantiv.
Ja. Mm. Så undvik dem.
Ja, snopet. Men det är nationalencyklopedin gör det som sagt då.
Hej och välkommen till Wikipedia-podden, din blåbärssoppa som ger energi åt nyheterna om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson och har skrivit på Wikipedia i snart 15 år. Den här veckan är jag nästan uteslutande skrivit i diskussioner och det är typiskt när jag har lite mycket att göra vid sidan om egentligen. Det skrivs inte alltid på bästa sätt då och det kanske också hänger ihop med att jag borde göra något annat egentligen. Så det blir en dålig kombo. Själv då?
Jag har suttit och uppdaterat mitt CV lite grann här, så tittar lite grann på vad jag har gjort i Wikivärlden. Men något av det roligare som kom fram utav det var att jag upptäckte hur många vetenskapliga artiklar som använder mina bilder. Jaha. När jag satt och sökte i Google Scholar. Så det var över 20 stycken som dessutom som inte låg ut bakom betalvägg, som jag faktiskt kunde titta på och se hur min bild användes. Jaha, så var det ett gäng till då, men då kunde jag inte se exakt vilken bild det var, men jag fick en träff i Google Scholar.
Mm. Och det är bara på Google Scholar det? Precis.
Ja. Det är nog inte så bara, de är nog hyfsat vältäckta. Sådär, ja. Så det var kul, och som kommer då från via Wikimedia Commons.
Ja, precis. Och vilken typ av bilder var det då?
Det är blandad kompott kan jag säga. Ja, okay. Så det är både en del flygfoton men och från teknisk utrustning och sen lite så här. Ja, aha, det här kunde man också ha som en bild i en vetenskapsartikel.
Ja, men vad kul ändå att de hittar dit om inte annat.
Ja, precis. Och att det kommer till användning någonstans.
Ja, precis. Ja, det var roligt.
Vad händer på svenskspråkiga Wikipedia?
Det är väl rödlänka först, är det så?
Nej,
det är obestämd artikel som första ord i artiklar, ja, just det. Och då är det någon som vill ta bort alla såna här obestämda artiklar i första meningen då.
Kan du ge ett exempel på vad det menas med?
Ja, det är alltså till exempel rättsfall är en dom som har haft särskild betydelse för tolkning av lagrummet till exempel. Eller ska man då skriva ett rättsfall är en dom som har haft särskild betydelse för tolkning. Och då, ett rättsfall är då alltså att man har obestämd artikel i början. Och har man inte det så kallas det nakna substantiv.
Ja, precis.
och jag trodde att vi strävade efter att inte ha. Så jag har varit lite förvånad här när det kom upp att nej, det är faktiskt tvärtom. Vi bör använda det. Utom i egen namn och sådär då. Mm. Då finns inte problemet. Och jag tycker ändå det är konstigt, för jag har aldrig gjort något annat än att hoppat över bestämd artikel. Eller obestämd artikel. Nästan alltid i alla fall. Kanske när det är en lista jag skriver om, men knappt då. Alltså. Och aldrig blivit rättad vad jag vet. Sen ser jag kanske att jag mest använder egen namn ändå. Att det handlar mer om när man skriver om begrepp då. Som artiklar som faktiskt är substantiv då. Så det kan vara därför också. Mm. Men jag har varit förvånad ändå att det var... För jag tyckte, det håller jag med om, tänkte jag. Och sen så kom det direkt, nej, tvärtom. Och det står ju till och med i våra riktlinjer och sådär, på stilguider och så.
Mm.
Att vi ska till och med... Vi behöver inte hålla på och skriva lite... Det blir lite kortare då. Och det är kanske därför traditionella uppslagsverk ser ut så. De slapp ju ett par bokstäver.
Mm.
Kan jag tänka mig. Och så kanske det blir snyggt också när allting är fet stil i marginalen.
Ja, just det. Men huvudargumentet här då för att ta bort det är att det är genretypiskt, va?
Just det.
Så precis. Brukar det se ut i uppslagsverk.
Precis. Och då är det tryckta uppslagsverk såklart.
Mm.
Och då menar man att vi har inte det behovet på Wikipedia då. Och har man menat under längre tid tydligen. Och sen så är det liksom att till myndigheternas skrivregler och det är bra ibland. Men grejen med myndigheternas skrivregler är att de riktar sig oftast till en alltså det är myndigheter som riktar sig till en person kan vara. till exempel, hur ska en myndighet skriva ett brev till en person? Och det är inte riktigt det vi gör. För att det finns sådana i myndigheter och skrivregler, sådana saker som vi har struntat i, som att man ska följa, vi följer svenska skrivregler och inte hur personen själv vill att det ska skrivas, eller hur företaget själv vill att det ska skrivas.
Ja, just det.
Och det rekommenderar man myndigheterna skrivregler, rekommenderar att man ska följa svenska skrivregler utan rätta sig efter varumärket och så.
Ja, precis. Och här var det också samma i Svenska Akademins språklära då. De har samma som myndigheternas skrivregler.
Ja, okej. Okay. När det gäller nakna substantiv.
Ja, så undvik dem.
Ja, snopet. Men det är nationalencyklopedin gör det som sagt då. Och den, det är ju samma genre, men den kommer också från pappersvärlden kan man väl säga då. Så någon utveckling har vi ändå varit med om då. Ja, sen en annan grej som också förvånar mig, och då är det rödlänkar. Och det skrevs då av en användare som sa att jag gillar inte rödlänkar, och det blir alldeles för ofta att de blir kvar och blir hängande, ingen gör något, och ska vi inte försöka undvika dem då, och särskilt i nominerade artiklar eller liksom goda artiklar, kanske inte kom från början, men det dök upp ganska snart att den här diskussionen kommer från en artikel om en diskussion om en nominering.
Ja.
Och då tänkte jag direkt, ja, men herregud, rödlänkar är bra, det vill vi alltid ha. Alla vill ju ha det. Det är ju liksom det som driver nya artiklar framåt. Och vad som saknas och så. Men då var det någon som menade att nej, men just när det är bra artiklar så är de liksom inte, man kan inte säga att de är färdiga, att de inte, man kan säga att de inte förklarar hela sammanhanget om det finns en röd länk i. Vilket jag inte håller med om. Man kan, alltså, om till exempel en kungs slott, om man skriver om en historia om en kung, en jättelång artikel, och något slott där han föddes eller något, den artikeln är inte skriven, så är det ändå att man förväntar sig att den slottet någon gång kommer kunna ha en artikel. Och då är det rimligt att ge den en röd länk då. Men det är inga... man blir inte förvirrad av att det inte finns någon... Att man inte kan läsa om de här stenarna som har stått på plats då.
Nej.
Tänker jag. Men det är ganska mycket stöd ändå, den här tanken att det inte är komplett, att det inte är ordentligt sammanlänkat då.
Och det verkar ju också vara lite grann av att alla länkar finns där för att man egentligen behöver läsa mer.
Ja, precis. Och det är inte riktigt meningen. Man ska inte behöva. Utan den ska ju kunna stå på... Varje artikel ska egentligen kunna stå på sina egna ben. Och sen ska resten vara lite fördjupningar. Eller vad man ska säga. Och risken som någon påpekar finns är att man bara utelämnar rödlänken. Då.
Ja.
Bara för att komma igenom det här nålsögat då.
Och jag tänkte ett varv till här då. Så, ja, vad händer med en utmärkt artikel om någon länkar till ett nytt, skapar en röd länk i en utmärkt artikel? Ska den omedelbart avnomineras?
Ja, precis. Just det. Eller bara ta bort rödlänken, vilket är olyckligt.
Om det finns en utmärkt artikel och jag lägger till rödlänken, är det förbjudet att skapa rödlänkar i...
Ja, det blir faktiskt konsekvensen.
Ja, så kan vi inte ha det.
Nej, det är ju synd.
Ja.
Men det är klart att det kan ju också vara ett symptom på att det saknas ett sammanhang. Men då tänker jag att det syns på något annat sätt i den artikeln. Hoppas jag för Larske då är ju snabbt att ta fram en lista såklart. Ganska mycket, det är 10%, 15% är inte jätteovanligt därför. Med rödlänkar av alla länkar. Vilket inte blir särskilt mycket ändå, inte särskilt. Det syns inte särskilt mycket faktiskt. Jag tyckte det lät otroligt högt. Men jag var inne och tittade i 15% röda länkar artikel och det var inte så farligt.
Nej.
Man stördes inte av det, tyckte inte jag. Lösningen att ta bort rödlänkar är lite läskig då.
Ja.
Att man väljer att göra så. Och olycklig. Men utan man får se till att den uppfyller ett sammanhang på något annat sätt och kunna motivera det på det sättet. Då, att
ja, det är väl egentligen lösningen det att om man i en text har ett komplicerat begrepp som där man kan förvänta sig att folk vill fördjupa sig, så ska man ändå liksom förklara det i meningen eller sammanhanget tillräckligt mycket så att man inte måste klicka sig förbi och läsa hela den artikeln för att få en förståelse av den artikeln man är i.
Ja, precis.
Och kanske är man vill bli expert, men inte för att liksom kunna fortsätta läsa.
Och är det så att för att kunna förstå sammanhanget så måste man skriva nästan en artikel, ja, då har man ju skrivit en artikel då.
Och så, ja, och så kan man, så kan man,
nej, så kan man bryta ut den helt enkelt.
Ja.
Och annars så är den ju inte, står den ju inte på egna ben då, så att då är inte det något problem i sig, då saknas det ett sammanhang.
Just det.
På så sätt. Men som sagt, det är intressant. Den första förvåningen var ju att det var någon som inte gillade rörlänkar överhuvudtaget, och den andra var att det dessutom inte var uppskattades i någon överhuvudtaget i nominerade artiklar.
Mm.
Eller i vad säger man, i betygsatta, vad kallar man det? Utmärkta artiklar.
Just det.
Bra rekommenderade artiklar. Utvalda. Sen har det också publicerats gymnasiearbetsartiklar. Det flaggades för att det var på gång och att det hade börjat i sandlådor och så. Och nu börjar de läggas ut. De har fått väldigt, jag har inte sett någon själv, men de har fått väldigt bra kritik, de som har tittat på dem. Och att det har varit ganska lite jobb då med dem. Det är bara lite verifiering som har behövts. Så det är kul. Och det är kul att den här rullar på och fungerar.
Mm. Det är ju ett 20-tal kanske eller någonting sånt. Så det är...
Ja.
Och det också blir också sådana här artiklar som inte är helt triviala, som mode i Sverige under 1940-talet. Det är liksom...
Ja, det kan bli väldigt specifikt faktiskt.
Ja, men också en sån som inte, det är inte bara helt lätt att sätta sig ner och börja skriva, utan man behöver göra lite efterforskning och sånt. Och det är bra att man samarbetar med Nordiska museet.
Ja, precis. Och de har ju bra arkiv och sånt. Och de, ja, absolut. Ja, nej, men det brukar bli bra. Jag tycker att det har varit bra artiklar. Det mesta. Det är något som slinker igenom kanske. De får säkert lite skäl sen. Ja, internationellt då?
Ja, då har vi egentligen en stor nyhet, men delad på två så att säga. Och det ena är att det har varit omröstning här om, vad ska man kalla det för, charter, stadgarna för koordineringskommittén för globala uppförandekoden, eller som det är på engelska, Universal Code of Conduct Coordinating Committee, eller U4C, U4C, för att det är 4C i rad där. Så det har varit en omröstning och det blev drygt 74% som röstade för. Och de hade sagt att vi vill ha ungefär 66% av kvalificerad majoritet för att anta det här. Så att det var med god marginal.
Och vad röstade man för egentligen? Man röstade för att man skulle ha
hur den skulle styras då, liksom vilka regler ska finnas för den. Men det intressanta är väl egentligen i det här då, det är att nu är det dags att populera den kommittén med folk. Och fram till och med 1 april så kan man nominera sig själv. Eller andra. Nej, jag vet inte om man kan få nominera andra.
Nej.
Men det är i alla fall nomineringsperiod här då, ungefär en månad, för att de här 16 kandidat, eller 16 platserna som ska fyllas.
Mm. Och det var runt 1700 pers som röstade, så att det lär finnas ett underlag för de här 16.
Ja, det är inte de som har röstat, utan här får ju... Det kommer bli en ny röstning då sen.
Ja, precis. Men jag tror att de är intresserade liksom, de som har varit med och engagerat sig.
Ja, det är inte säkert att om du går och röstar till riksdagen, är du intresserad av att vara riksdagskandidat?
Nej, men det är lite mer än 1600 personer. Det är ganska stor procent. Men jag skulle gärna ta stålarna.
Så det kommer vara så här då, så att det är 8 stycken platser som väljs ut från hela communityn, och sen så är det 8 stycken som är liksom regionala platser. Så att det kommer att vara en från Nordamerika, det kommer att vara någon från Nord- och Västeuropa, och så ja, de här åtta olika, så att det blir en någon slags representation från världen över då i den här kommittén.
Ja, precis. Ja, intressant. Och sen så ska de då, deras uppgift sen blir att driva igenom hålla koll på att Universal Code of Conduct följs, eller vad är,
eller att man har gemensam... koordinera det arbetet då, så det kommer ju också vara lite grann med de här träningskurserna som tas fram och sådana saker. Så att det är lite allt möjligt. Det är inte riktigt som en arbitration committee eller skiljedomskommitté, utan det är lite mer allmänt arbete i det här.
Okej. Och det är helt frivilligt såklart, antar jag.
Ja, precis. Ja.
Ett frivilligt arbete, så ja, precis.
Ja.
Ja, spännande. Det kan väl vara intressant. Jag skulle inte göra mig i den kommittén. Men det finns det andra som gör.
Ja, precis. Den här veckan så har du valt en Wikipedia-artikel.
Ja, just det. Och ja, jag har valt en artikel jag skrivit själv då. Men jag har dessutom skrivit den lite grann på liksom, med sikte på det här avsnittet. För att det här är också dagens skandinaviska artikel. Ska det vara. Jag har inte kollat att det är det.
Men hur kunde du veta det?
Ja, men man kan kolla det i något schema här. Mer om dagens skandinaviska artikel, så kan man se vad som kommer skall då.
Så den är samma för alla, men du har skrivit den på svenska.
Ja, precis. Jag har översatt den då. Från den här var, och jag vet inte om den är samma för alla som presenteras, utan svenskspråkiga presenterar den här idag.
Mm.
Men det finns en pott som alla tar ur.
Ja, precis.
Jag vet inte riktigt hur det funkar, men jag lyckades lista ut att de här skulle komma i dag i alla fall, och det räknar ju rätt på något sätt. Och det är Augusta Kristesson heter hon, och det är en norsk artikel. Hon var en norska som var bildvävare och var väldigt uppskattad då, eller liksom hon ansågs som en av de främsta, och bildväveri var ganska stort då i slutet på 1800-talet tydligen. Vad hon gjorde var att hon skapade egentligen inte bilderna själva, utan hon bara tog bilder och översatte dem till vävning då. Vilket är ett svårt hantverk i sig att få rätt färgsättning och sådär.
Här är det en blå länk som jag måste klicka på för att förstå, för att det står att hon vävde efter kartonger.
Ja, just det.
Och det låter ju som att det är ju inget, vävde hon fyrkantigt?
Ja, precis. Och jag trodde faktiskt när jag såg den att det var en felöversättning då, att det där måste vara ett norskt ord. Men det finns även på svenska, och det betyder just en skiss till en bildväv då.
Ja.
Så det finns att man... Ja, eller egentligen så tror jag... Jag vet inte hur det går till. Jag vet inte om man tar en känd målning till exempel och gör om den till en kartong för att sen då kunna lättare överföra den till en bildväv. Eller gobeläng då. Jag vet inte riktigt skillnad mellan gobeläng och bildväv. Jag tror att gobeläng ska alltid hänga på en vägg liksom. Som en tapet. Men en bildväv kan hänga för sig själv som ett konstverk. Alltså syftet med gobeläng är att hänga mot en vägg. Gissar jag vilt nu. Ja, precis. Så då har jag dels då hittat den här skandinaviska artikeln, och sen har jag då använt översättningsverktyget och översatt en skandinavisk artikel. Så det såg jag som lite projekt till idag. Så det är bara därför jag har valt den, och det är därför den har hamnat mycket
rörläken. Och i det här verktyget nu, fick du bra hjälp av översättning från norska till svenska i den?
Blandat faktiskt. Rätt var det så fattade jag inte att den skulle översätta. När den fattade så var det genomgående ganska bra. Den hade lite svårt med årtal sådär, att den gärna ville skriva i 1923 istället för år 1923. Så det var några sådana grejer som inte hängde med. Men ganska bra. Sen så strulade det lite syntaxmässigt också faktiskt. Och typiskt mallar såklart, det är alltid böckigt.
Ja, mallarna, det är ju känt.
Men överhuvudtaget så hade jag lite... Och det kanske berodde på mallar i och för sig, eller om det berodde på såna här, vad heter det, hårda mellanslag eller något sånt där. Ja, det dök upp lite konstigheter. Så att, och det tycker jag nästan alltid gör med översättningsverktyget. Så alltid när jag publicerar den så försöker jag komma ihåg att sätta en pågående mall i den. Och pågående mall är en sån mall som talar om att här är en användare som håller på med den här just nu. För att om man inte gör det så är alltid någon som är skitsnabb in och börjar rätta alla de här småfelen som man själv vill arbeta igenom.
Jag brukar hinna fixa till det. Och så jag brukar publicera och sen in och så gör jag en liten putsning. Det brukar jag hinna med. Men du kanske i en annan fas på dagen när fler folk är aktiva.
Eller så gör jag bara... de blir sämre helt enkelt. Jag tycker det finns alltid stora brister i dem. Och så det kan ju vara det också. Jag brukar aldrig översätta en hela artikeln. Jag brukar bara översätta en del av det. Det har jag gjort här också. Jag översätter bara en del. Och egentligen så är liksom verktyget gjort för att man ska översätta hela.
Ja.
Det fungerar dåligt när man försöker blanda. Liksom. Den förstår inte vad man håller på med riktigt. Sen hade jag lite problem med... Det ser jag kanske också att jag har missat. Men målningarna som hon har gjort då, har ju naturligtvis norska namn. Och där kanske jag har blandat lite med svenska sen. Eller om den till och med var så att den hängde i... Ja, det kan vara så att den hängde i Stockholm och då kanske den hette... Fått det svenska namnet.
Nej, just det.
Från Wikidata säger här Mölndal gravplats skulle man kunna ändra kanske.
Ja, just det.
Fast det är väl det norska namnet i och för sig. Mycket bilder fanns det då, både på hennes verk då som då 70 år sedan hon dog, men också på henne och hennes familj och så där.
Ja, 100 år sedan hon dog till och med.
Ja, precis.
Ja. Lite rödlänkar här också.
Mycket rödlänkar, och det är ju folk ju. Alltså, och det är klart att det är sådär norska kändisar så att säga.
Ja.
Företagsledare till exempel. Hennes far var ledare. Och sen är det lite sådana här skolor och sånt som såklart inte är så sjukhus som är,
just
det. Är naturligtvis relevanta på alla sätt, men som inte får sin uppmärksamhet.
Jag har inte hunnit skriva dem på svenska.
Nej, så kan man säga, precis. Och lite priser och sådär.
Du tog till med en dubbelbild här i alla fall då, fast du klagade på det förut.
Ja, har jag klagat?
I tidigare avsnitt. men du sa att du inte tyckte om dem där.
Nej, men det är inte så bra. Den är lite för bred och sådär. Man skulle egentligen gjort en sån här centrerad bild i mitten, under eller någonting. Men det är intressant att ha dem bredvid varandra här för att det är ju... Förlagan
och ja, just det.
Samtidigt ser det ju ganska dålig färg. Alltså färgåtergivningen är säkert inte nog bra. De varnade för det på den i den norska texten, bildtexten, att färgåtergivningen stämmer inte alls. Eller sånt där. Jag struntade i det. Jag tänkte det får man förstå.
Och här blir jag lite nyfiken på. Jag antar att du bara har kopierat rakt över sättet som källorna angavs.
Ja, både och faktiskt.
För att det är ju som en litteraturlista och sen så har du noterna ovanför.
Ja, det har jag kopierat faktiskt rakt av, precis. Och det är egentligen inte riktigt snyggt. Man ska ju läsa
det
källorna.
Det funkar ju, men...
Jo, men man ska ju läsa, man ska kanske ha koll på källorna, att det står det man har tänkt sig. Eller att det... Jag har inte gått igenom de här källorna.
Nej, okej. Ja, det är ju en sak, men det är ju ofta många av de här är ju böcker också, så att det kan ju vara lite klurigt.
Ja, precis.
Men jag tänkte mer på själva formatet att ha listan och noterna, medan ett annat sätt är ju att du har bara noterna och inte en egen lista.
Ja, och jag gillar ju inte det här sättet att skriva heller. Utan det ärvde jag ju också då, så att säga. Det var enklare att göra så här när jag översatte helt enkelt. Det blev liksom rätt. Jag var tvungen att gå in och putsa i för sig i varje text och sådär. Så att jag vet inte. Det kändes lättare i alla fall. Men jag hade hellre sett bara en not alltså en rak notapparat utan den här litteraturlistan, utan haft varje sån här bok då varje gång den dök upp, så att säga, och vilken sida, om det var nödvändigt. Mm. Nej, så källförteckningar är jag kanske inte helt stolt över. Jag har ju också den här brasklappen att den är baserad på material från norska Wikipedia då, som kanske framförallt är till för att visa att man har, eller jag använder egentligen mest för att visa att det kommer någon annan, att det är någon annan som gjort jobbet, så att säga. Men den visar ju också att det är liksom en utmärkt artikel på norskspråkiga Wikipedia, och då kan man ju hoppas att den är lite granskad också. Den har en stjärna liksom. Den är väl bara rekommenderad då kanske. Men det är lite fuskigt, och det är kontroversiellt också att göra så. Ta källor som man inte har granskat och lägga dit dem.
Ja, just det. Nu är det här förmodligen inte ett kontroversiellt ämne, så det är nog ganska safe ändå.
Ja, men i varje fall. Ja. Man var strikt så. Och jag är inte heller själv så förtjust i det egentligen. Men jag tog lite minsta motståndets lag idag.
Ja, just det. Ja, men ändå en... Det blev bra det här.
Ja, jag tror inte jag hade... Ja, roligt. Jag tror inte jag hade så mycket. Ja, det var väldigt enkelt, som sagt. Översättningsverktyget gör det enkelt. Och, den funkade bättre än vad den gör på engelska också. Och hitta alla länkar och sådär på ett annat sätt. Genomgående skriva. Ja, det funkar ju bra, helt klart. Det gick fort att göra den här artikeln. Vilket också var skönt. Vilket jag hoppades på. Men jag var lite så här, nej, vad lång den var när jag höll på. Jag fattat att den var så lång, för det var så mycket bilder i den, så jag trodde att den var klar då när man kom till exempel liksom. Sen fortsatte den efteråt. Men jag kortade den ganska kraftigt då. Så det är fortfarande lönt att gå in på den norska om man vill veta mer.
Ja, just det. Eller hämta mer.
Utöka, absolut.
Ja, bra jobbat.
Ja. Inte så märkligt som sagt, men det var ju roligt. Det var skönt att få lite konstruktiv också i alla diskussioner.
Då har vi lite wikifickor och träffar i närtid.
Ja, och det är väl två som precis har börjat då. Eller precis har avslutats, antar jag. Som har varit både i Västerås och i Stockholm idag. Jag skulle ha varit med i Stockholm egentligen, men det missade det till slut då. Det var synd, det kom jättemånga. Så det hade varit kul.
Ja.
7 personer.
Och sen så har vi förmodligen återkommande träff som inte är uppskriven i själva tabellen, men den står med i lilla wiki-träffar-rutan under veckovisa träffar. Det kommer förmodligen vara ett wiki-datasnack på söndag.
Ja. Ja, okay.
Klockan 2-4.
Kanon. Och sen är det i Göteborg då, på tisdagar som vanligt. Kan man träffa både Paracell och Dalruva tydligen, som också är med på Wikifika i Stockholm idag.
Just det.
Och då är det hemma hos en person, ja, och videomöte.
Just det, så det är både och här.
Men annars är det faktiskt alla Wikifika den här veckan.
Dela gärna våra inlägg i sociala medier så att våra vänner och dina vänner också kan hitta podden.
Och kom med synpunkter, frågor och ge oss tips. Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej!